VM-festen är igång. Då vill vi passa på att tipsa om Coolbet, spelbolaget som ger dig fantastiska odds och som dessutom helt öppet visar upp alla siffror för alla spel på sajten. Så gå in på coolbet.com och ta en titt på alla de senaste VM-oddsen. Dessutom väntar ett hett sommarerbjudande på dig. Coolbet, ett annorlunda spelbolag.
Andreas Granqvist för 1-0 Sverige. Här kommer han! Och det är mål! Det är 1-0!
Välkommen kära lyssnare till Offsides podcast i Ryssland. Låt mig Anders direkt kasta mig på formuläret. Var är vi någonstans?
Vi är på en parkeringsplats cirka 100 meter utanför Nizhny Novgorod Stadium. Och solen håller på att gå ner. Det är vacker, fin, rosa himmel. Mygg!
Mygg är det, så in i helvete. Mm. Vad är klockan och var i VM-schemat befinner vi oss?
Klockan är 20 över 8. Det är då måndag kväll och Sverige har precis börjat, tror jag, satsa på ett flyg tillbaka till Glencik efter då att ha vunnit med 1-0 mot Sydkorea.
Och jag ska säga att för att vara riktigt ärliga var det VM-schemat vi befinner oss så är jag lite osäker. Mm. Det pågår ju matcher. Jag såg att Belgien snurrar förbi här, men vi har haft så mycket att göra så vi har faktiskt inte hunnit ta koll på det. Mm. Men det pågår matcher och England ska väl in här så småningom också. Hur mår vi?
Nu? Lite bättre. Ja. För 20 minuter sedan, mycket, mycket sämre, Johan. Vi har stått här skrikit på denna parkeringsplats. Det är så att vi har inga ström. Vi spelar in med enbart med batterier och den här jävla inspelningsmaskinen funkade inte. Vi hade lurat ut Noah Bachner till denna parkeringsplats. Vi tänkte ta med honom som är lite segment här i denna kvällspodd.
Ja, Expressens eminente fotbollskrönikör som är gäst helt enkelt. Ja. Och han, trots att han mycket att göra, gick glatt ut. Stod och väntade medan vi stod och svor.
Ja, vi ringde klippa Simon och var vansinniga. Sen så var vi tvungna att släppa då Noah och sen så, ja, så har vi löst det. Så att, med tanke på också vad som har hänt idag då, som vi kommer att återkomma till givetvis.
Har vi varit glada också?
Har vi varit glada också.
Ja, så här. Har vi träffat Grant Wallen?
Nej, men han är inne i en väldigt svag period. Ja. I 90:e minuten mellan Sverige och Sydkorea så twittrar han ut att han var lite medveten om att team chemistry betyder någonting, men absolut att Sverige är ett bättre landslag än Zlatan. 10 minuter efter det så gör han promotion för sin bok. Han har inte öppnat starkt i detta VM, Grant Wall.
Nej, vi gillade väl mer Jonathan Wilson som vi träffade förut idag, som också skriver här för Sports Illustrated, bland andra, och The Guardian också.
Som du intervjuat för ett tvåden då, som kanske kom ut här under kvällen.
Ja, precis. Vad gör Granen just nu?
Granen sitter och myser.
Ja, det får vi utgå ifrån.
Jävlar vad han myser. På detta flyg som ska ta dem ner till Glencik.
Kryllar ju av hyllningar till Granen var han än går in och surfar någonstans. Så är det. Det här är Offsides VM-satsning i Ryssland och den gör vi i samarbete med Dr. Oetker och deras pizza Rustica. Den tar 15 minuter i ugnen, precis lagom alltså för att hinna med i en halvtidspaus under VM. Och apropå halvtidsvilor. Under gångna säsongen så spelade bottenlaget Freiburg, mitt Freiburg, en viktig match mot Mainz i Bundesliga. 0-0 i halvtid, spelarna gick in i omklädningsrummet. När de suttit där ett tag kommer domaren in och säger: app, 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 jag har hittat en straff till Mainz via VAR då, som vi kanske också kommer återkomma till här. Spelarna kallas ut igen, Mainz sätter straffen, Freiburg är ett psykologiskt slaget lag och torskar såklart matchen. Vi säger tack till Dr. Oetker. Du står här och viftar med dina ben, myggorna attackerar.
Jag har aldrig varit med om en liknande typ av mygga, det är supersmå, men det bits så här in, alltså väldigt smärtsam typ av bit.
För att göra en något krystad brygga här kan man säga att de är lite mer aggressiva än vad sydkoreanerna var i matchen mot Sverige. Mm. Okej, brygga ändå.
Ja, det var ändå okej. Ja. Hur ska vi beta av detta i år med matchen? Vad tycker du? Var hoppar vi in någonstans?
Jag tycker vi kan hoppa in i dina upplevelser. Du är ju på ditt första VM och nu fick du också för första gången se svenska pressarmén i full kareta, jobbande under och efter matchen i mixade zoner och annat. Så jag är lite nyfiken på att höra dina intryck av den upplevelsen innan vi kommer in på själva matchen.
Ja, man kan väl säga då att först och främst är jag förvånad att det är så många, om vi säger Expressen och Aftonbladet som då har de största redaktionerna, största manfallet på plats, där det totalt tror jag är 9 stycken vardera just nu. Jag tror att Expressen, när de är fulltaliga, så är de lite fler. Det är lite förvånande, så himla många personer. Jag hörde att Expressen för första gången på ett mästerskap inte har en stillbildsfotograf på plats. Till exempel, det är nya tider.
Ja.
Och sen så, den första vi sprang på, vi var ju här väldigt tidigt i förmiddags, det var Erik Niva på plats. Lite förvirrad, visste inte riktigt var han befann sig någonstans i sitt väldigt speciella VM-schema.
Mm.
Och sen så trillade de in, Disco, Olof Lund, hela gardet trillade in under dagen.
Bra tryck i Disco Kristoffersson steg efter då avslöjat ännu nyhet. Ja. Den här gången Erik Johansson till Djurgården då.
Just det.
Ja.
Och sen så var det väl han och just Noah som också avslöjade att Victor Nilsson Lindelöf var krasslig.
Ja.
Och inte skulle kunna komma till start. De var först med det, tror jag.
Ja, och det gick ju jättebra ändå. Jag sa att jag var lite orolig för det, inte för att jag tycker Pontus Jansson är en dålig ersättare, men jag tänkte två generaler i backlinjen som gillar att styra och ställa. Hur går det? Ja, det gick ju utmärkt faktiskt. Jag vet inte om det här finns... Alltså jag vill stanna kvar lite grann i mixade zonen efteråt. Du måste ha mer tankar om det.
Ja, men jag traskade ner där. Du satt ju först på presskonferensen. Jag traskade ner själv och kände mig direkt lite som en rookie. Jag gick fram till Flink och frågade, hur beter man sig nu? Var ska jag stå någonstans? Så han, stå här. Här kommer spelarna komma. Sådär. Så står vi och chitchattar. Sen kom Disco fram och så frågade honom.
Du blev väl lite uppsträckt också av ja. Flink?
Det kommer senare. Så kommer Disco och så frågade jag, när tror du att spelarna kan komma ut här? Skulle säga någonstans mellan 20-30 minuter. Det visade sig vara fel. De kom ut en timme senare. Vi stod och väntade. Jag frågade Disco, blir du irriterad nu Disco? Nej, jag är så van. Och sen så ställer jag mig vid räcket. När det börjar, sydkoreanerna kommer först. Ställer mig över räcket, ryggsäcken på ryggen. Och då kommer Flink, app, Bengtsson. Den lägger vi av där borta. Jaha, tänkte jag. Ja, det är en liten regel vi har. Och det hade ju inte sydkoreanerna, den regeln. Så det är inte en universal regel. Men svenska presskåren har den oskrivna regeln. Inga ryggsäckar i mixade zonen, för då tar man plats.
Nej, det var ju lite märkligt för oss att befinna oss i mixade zonen. För vi står där och väntar på alla spelare. Och till slut så kommer de och vi är framme med våra diktafoner. Men vi har ju liksom inget forum att publicera det som sägs. Det är Nej. Klart att vi kan... Vi var ju mest nyfiken på att kanske... liksom studera dem och deras kroppsspråk och inte så mycket om vad de tycker om VAR och sådär som andra journalister blev nyfikna.
Vi har mycket fokus på det.
Mycket fokus på VAR. Som Sveriges straff då när Claesson gick omkull kom ju efter ett VAR-beslut. Men så det blir ju liksom märkligt. Jag spelade ändå in nästan en timme med olika citat från säkert hälften av spelarna i Sverige. Men det är inte som att vi lägger ut en snabb nyhetstext om det på... Det kändes konstigt. Jag var som var tillbaka på Expressen och jag såg en massa vinklar framför mig som jag direkt skulle gå och dunka ut. Men nu var det liksom, jaha.
Ja, men eftersom du kom lite senare så såg jag att Sportbladet-gänget, de stod för sig. Och man såg att de ändå tisslade och tasslade lite grann. De hade ändå en taktik. De hade säkert fått från sin nyhetschef så här, den här vinkeln, jobba in detta, citatet, bla bla bla. Expressen likadant, Fotbollskanalen likadant. De lite större redaktionerna, de hade sin taktik. Så när du kom ner så skrev vi också ha en taktik, Johan.
Ja.
Så sa jag, det kan vi ha. Så frågade du, vem vill du ta? Ja, men jag tar nu Pontus Jansson, Sebastian Larsson, de känner jag ändå ganska väl.
Ja, det var den enkla taktiken.
Ja,
en grej som var ny för mig, det visste faktiskt inte jag. Jag pratade med Anna Friberg från Expressen. Hon berättade ju, det är kanske givet när man tänker på det, men jag hade inte fattat att det är så. För när jag jobbade där så spelade man in och sen gick man snabbt och lyssnade igenom det man har spelat in och dunkade iväg lite texter. Men nu skickar hon alltså, hon spelar in en ljudfil med, säg 2:30 med Micke Lustig. Mm. Och så fort hon har spelat in det så skickar hon den ljudfilen till någon i Stockholm som sen skriver artikel med dubbel byline. Det är lite speciellt ändå. Så ibland kan det vara att det efterhand går och skriver någonting, men det finns matcher då jag liksom inte skriver någonting efteråt utan bara bidrar med ljud. Mm. Och det är liksom någon annan som skriver hennes texter då med hennes byline under som inte använder kanske de ord hon skulle använda. Det går ju faktiskt, och det här tycker jag överhuvudtaget att vi har pratat rätt gott om svensk sportjournalistik och fotbollsjournalistik. Men vad gäller nyhetstexter och som inte är krönikor, där är det en form av maskintänk och lite industri som jag tycker är lite tråkigt. Det går att ha ett personligt tilltal eller en egen stil även när man skriver nyhetsartiklar. Mm. Men nu går de in i den här ljudfilsindustrin och så sitter någon snabbt och skriver ihop det. Mm. Så de levererar ljud helt enkelt. Anna Friberg är ju en jättebra skribent. Mm. Liksom. Hon skulle ju säkert, om man bara fick 10 minuter själv att skriva den, kunna göra den ganska bra.
Definitivt.
Men i tider när det ska gå snabbt så... tas inte någon hänsyn till Nej. Det, helt enkelt.
Ett par andra korta reflektioner från den mixade zonen är då att John Guidetti traskade förbi utan att titta upp från sin mobil, i princip. Han var inte glad och det är rätt ovanligt för John Guidetti.
Ja, även när han inte spelar så brukar han ändå, vad jag har sett, ofta stanna och snacka. Men han var väl den enda som bara gick rakt förbi. Jag tyckte annars att nu hade de ju vunnit med 1-0 och var lättade. Men det var... Det var liksom inte svårt att prata med dem och de kändes oängsliga spelarna. Och då tänkte jag på det, för när vi pratade med de journalister som hade varit och bevakat Sverige hela vägen så att säga. Förlägret och så nu i Gelenčík där de har sin bas. Det knorrades ju lite där om att det hade varit nästan bara stängda träningar och att de spelare som hade skickats fram till journalisterna inte hade varit så många och kanske inte de namnen som de mest önskade. Mm. Man skickar ut reservmålvakten Kalle Jonsson. Vilket man ju då kan tycka nästan blir lite taskigt mot honom också, för det kommer inte ställa så mycket frågor. Hallandsposten som är här kanske vill veta lite om Kalle Jonssons egna liv under VM, men annars får ju han bara förhålla sig till andra personer. Mm. Och det kändes konstigt om det nu är så att de har strypt åt där lite, för spelarna, de verkar inte ha några problem med det. Det var liksom, det var jättelätt att prata med dem och de kunde driva med sig själva och jag pratade med Toivonen som har ett rykte om sig ibland och var svår.
Förste man ut i mixade zonen av svenskarna?
Ja, det var han nog.
Och
han
sa tätt följd av Augustinsson.
Vi skulle prata om Bergs miss i första halvlek som Toivonen spelade fram till. Det var en rätt grov miss. Mm. Det var, hur säker var du på att du hade assisterat där till Sveriges första VM-mål, sa jag. Ja, rätt säker, men sa han, det var faktiskt inte meningen att passa Berg, sa han. Mm. Men det började inte skriva, sa han. Och så skrattade han lite.
Ja, just det.
Och det var många som var liksom, mycket lustig, berättade att han haft jättesvårt att sova natten innan och man fick reda på rätt mycket så där. Då undrar jag, varför är det så? Då borde de kunna släppa fram dem lite oftare i så fall.
Ja, och Pontus Jansson då, som kanske var matchens spelare.
Ja, Granen och mittbackarna, ja, kan man väl säga.
Precis. Han, jag noterar ju det, precis när slutsignalen löd så var det ju flera spelare. Några stycken bara föll ner i gräset av utmattning. Det var mycket kamp idag. Andra spelare liksom sprang runt och kramade varandra och sådär. Pontus Jansson, han bara satte sig ner på huk, vänd med ryggen mot alla andra lagkamrater och satt så i kanske 10-15 sekunder. Och jag tänkte väl att det kanske var så, för jag frågade honom sen vad han gjorde och vad han tänkte just då. Och då sa han det, det blev väldigt känslosamt. Lite med tanke på hur det blev för honom. Han fick reda på 1:15 idag. Alltså 2 timmar, eller ja, mindre än 2 timmar innan avspark, att han skulle starta matchen. För då fick Vigge in kepsen för att han var för sjuk.
Ja, men att det hade varit så mycket fram och tillbaka. För vi snackade om det före matchen, du och jag, att nu var det ju en förhållandevis tidig avspark. Men jag är alltid så nyfiken på när de ska spela stora matcher och där det kanske, där avsparken ligger sent den dagen, hur man liksom får tiden att gå. Mm. Man själv, jag frågade dig hur du skulle lagt upp om du skulle spela en viktig match och det är långt kvar. Du ska ha en hel dag som bara ska gå innan det. Hur du hade velat tillbringa den dagen. Vad var det du sa? Du ville gå och läsa en bok?
Ja, men jag hade väl gjort som jag hade gjort om jag har en barnfri dag i livet, vilket inte är så ofta. Men
lägger 3 timmar på att scrolla på Netflix efter något bra att se och sen ge upp.
Ja, det är väl snarare, det är närmare sanningen, men i min fantasi så går jag och sätter mig på ett fik med en bok, läser lite, går kanske en sväng på stan, sätter mig sen och kollar just någon tv-serie på Netflix och så. Skulle ni inte göra det så speciellt? Men jag
vet
inte
hur du skulle, hur du skulle vara.
Nej, för fan,
jag skulle bara kanske ha svårt att fokusera på den här boken.
Absolut.
Som du läste.
Nej, men med Pontus Jansson där, han berättade också på tal om, du sa att det är förvånansvärt att det har gått så mycket prat och att våra kollegor här som sliter på ett annat sätt än vad vi gör med att bevaka landslaget dag för dag i Gelenčík har pratat just om att det har blivit liksom lite mer åtskruvat, lite mer stängt för varje dag som har gått in till den här premiären. Så pratar också Pontus Jansson väldigt öppet. Han är ju alltid öppen och pratar ärligt och sådär. Men han pratar ju om hur tårarna från Viktor när de kramades. Pontus Jansson gick in i hans hotellrum och han kramade om honom. Och då så frågade Flink, tror jag det var, du var inte rädd för att bli sjuk? Bara, nej, för fan, nej, sa Pontus. Nej, absolut inte så. Men det var väldigt sådär känslofyllt.
Han ser en eventuell vinkel där som du inte såg.
Väldigt känslofyllt ögonblick för Pontus. Ja. Och därför så tog han, liksom, det gick så snabbt för honom. Han gör en VM-premiär och håller nollan och känner väl att det har gått bra för honom. Och
ja, men det var ju så, för han hade ju blivit, Jan Andersson använde uttrycket vissen redan dagen före match, och då fick Pontus Jansson reda på att han nog skulle spela, och sen ändrades det och sa det blir nog så att Lindelöf, han är lite bättre nu, och så här, då blev han väl lite besviken, och sen igen då, och det tyckte jag var intressant att den första Lindelöf hörde av sig till, det var då Pontus Jansson själv, att han inte direkt till Jan Andersson eller någon läkare, utan han hade messat honom att gör det redo, det funkar inte för mig.
För det var ju så, när de käkade frukost i morse, så hade Victor sagt att jag känner rätt bra nu, jag har sovit gott i natt och sådär. Och sen så var det då, bara 2 timmar innan matchstart, som han bara plötsligt fick en febertopp igen. Vi ska snart lämna mixade zonen för denna gång. 2 små saker.
Jag vill säga det bara, Anders, att vi står ju alltså, påminner om att vi står på en parkering. Eventuella miljöljud som lyssnare hör, det är alltså en ganska långsam måndagkväll i Nizhny Novgorod. Eventuell trafik eller andra rop. Det är väl vår mest autentiska inspelning hittills.
Ja, det är många volontärer som är på väg hem efter ytterligare en dags viftande med små låtsashandskar och så. Men 2 små saker till från mixare. Hong Song Min, om vi nu säger rätt där. Det är väldigt många olika varianter. Om det är Son Hong Min eller Song Hong Min, eller vad det nu kan vara.
Hong
Song. Hong Song. Han gick förbi, jag ställde mig, och han pratade engelska, det var många frågor. Och han, får man verkligen säga, han tog sig tid. Han pratade länge och svarade på alla typer av frågor. Från norska, tyska, mexikaner, givetvis sina sydkoreanska vänner. Och fick en fråga då vad han tyckte och hur han kände. Så sa han, tittade han djupt i ögonen på reporter som har ställt den frågan. This is football. Sometimes you win, sometimes you lose. Tyckte jag var... I all sin enkelhet och all sin klyschighet så var det ändå någonting som, ja, det är så.
Ja, men det är också ett pisscitat.
Ja, men det finns någonting där, Johan.
Nej, ja, det gör det inte. Du bara gillar honom.
Ja, jag vet.
Han är nästan underkänd idag.
Absolut, verkligen tam insats. Och det kändes som att han inte riktigt, det var sista 20 minuterna kanske ändå när det blev lite svettiga situationer och sådär som han ryckte upp sig. Men jag tyckte att han lufsade runt lite grann och sådär. Det var inte alls det där. Ja, den där viljan kanske. Men sista saken för mixare. Det är en sån, ett superproffs som Mikael Wagner. Det kan vara så att jag fastnar med Mikael Lustig. Jag står och ställer 2 frågor. Så har han precis lämnat en annan person. Säger att han har lämnat granen. Så kommer han bort, ställer sig i den lilla klungan av folk. Så när jag har ställt min fråga och det liksom finns 1 millisekunds öppning. Då tar han nästa fråga. Och sen så hugger han kvar där. 3 frågor. Sen är han klar. Så går han vidare till nästa. Flinken är också så. Man får inte en syl i vädret där. Det är faktiskt en... talang de har. Och Wagner, han jobbar med dubbelfattningen som jag tror att vi har pratat om.
Dubbelgreppet.
Jajamän.
2 diktafoner. Åt varsin spelare.
Jajamän.
Jag vill ge mig själv lite beröm. Det är ju verkligen helt i onödan, för jag gör ju inget av de citaten. Men jag fick många sylar i vädret. Jag kände att jag hade tajmingen kvar. Och att precis när jag vet, för man ska inte vänta om vi är inne på riktigt nördig mixad zonnivå, om Pontus Jansson står och ger ett svar, ska man ställa nästa fråga precis nästan innan han sätter punkt. Sådär. Ja. Då vet man att man får första ordet. Så det gäller att veta att nu är han nästan färdig.
Kul att säga, för jag tänkte på det. Nästa gång ska jag också köra den taktiken.
Ja. En annan grej jag tänkte på där var att man kände sig nästan lite dum. Det var ju första gången vi träffade på den här resan, de här svenska journalisterna. Och en del var lite nyfikna på vår resa. Mm. De har hört att vi är ute och kör bil och sladdar. Och vi var alltså så att vi såg ju Tyskland-Mexiko igår. Det har vi inte pratat om alls här. Och det var ju en stark upplevelse verkligen. Och sen så körde vi då bil till Nizhny Novgorod, mellan landade i en stad som heter Vladimir, som vi har nämnt här tidigare, och så fortsatte vi hit. Så många ville veta hur det har gått för oss och så. Och så berättade man lite vad man gör här. Jag tänkte efter ett tag att det var märkligt, det måste låta för alla de här som ut och rapporterar varje dag. Och så här, man försöker, vi säger, ja, vi prövar ett helt nytt grepp nu, vi levererar alltså material varje dag. Så här, ja. det gör vi, fast kanske på natten också. Så här, bara, ja, det är ju helt alltså, vi texter, vi poddar, så här. Ja, jag ska ut och göra webb-tv här nu, vi kan ta den här diskussionen sen.
Absolut.
Det är ju nytt i vår värld, men så här, det blir ju lite, jag bara kom på mig själv med att det nästan lät komiskt. Så här, varje dag alltså kommer vi göra, man lämnar material. Så här, ja, det är kul att ni testar något nytt. Så kul man får till svar.
Som du sa, om vi ska kanske inte backa bandet så långt så att vi går tillbaka till det som utspelade sig på Luzhniki-stadion då igår kväll.
När, men som du njöt.
Som jag njöt. Jag har sagt det till flera stycken och jag tror att det är den häftigaste fotbollsupplevelsen jag har varit med om. På plats själv. Det var sånt jävla drag faktiskt. Och det var otroligt övermedövande, framförallt givetvis när Mexiko gör mål. Med nationalsången, stämningen runt omkring läktaren när man gick in där och så. Det var någonting häftigt. Sen tyder säkert mycket att det var min första VM-match. Att det blev en väldigt, väldigt spännande match. Det var öppet och det hände grejer hela tiden i princip. Men det resultatet där tog man ju med sig när man vaknade här tidigt i morse. Vi skulle köra till Nizhny Novgorod och man visste att Nu är det helt andra förutsättningar. Det var inte alls som man hade tänkt sig från början. Man tänkte att visst, en vinst idag var viktig, men efter vad som hade hänt igår så var den helt avgörande. En förlust idag, det hade varit kört. Det vågar jag påstå.
Det tror jag många av spelarna bar med sig också. Mm. För de sa faktiskt att det hade varit rätt stor anspänning och att många kände av nerver rätt ordentligt. Mm. Jag sa det till Granqvist, för han såg också, vi kan ju komma in på honom lite mer, för jag tyckte det såg ut som han spelade utan nerver. Nej, jag var skitnervös, sa han innan. Det var jobbigt idag. Liksom. Mm. Så jag tror att de också kände det verkligen, att de bar med sig. Plus att det var väldigt varmt också.
Ja, och om man ska göra en sista liten jämförelse med matchen igår, så kan man ju säga det att även om det var betydligt större blå-gul klack än vad det var sydkoreansk klack, så var stämningen inte att jämföra med igår. Du och jag kunde sitta på pressläktaren och prata utan att vi behövde höja våra röster. Igår så hörde vi knappt varandra. För att det var sånt jävla vrål. Visst, det var väl 30 000 mer människor på Luzhniki än vad det var här i Nizhny Novgorod. Men ändå, det var en helt annan stämning. Och det är inte alls för att pissa på supportrar. Alltså, de gjorde verkligen sitt bästa.
Ja, gud ja. Det var en annan intensitet i matchen också.
Helt och hållet. Och det är en annan typ av läktare som säkert stängde in ljudet på ett annat sätt också.
Ja, och det började ju faktiskt ganska... Vad ska man säga? Det kändes ängsligt. Och som att man visste att det här plötsligt var en måste-match samtidigt som det är premiär. Och efter 10 minuter kändes det så där. Jag vet inte, jag tyckte att det ändrades rätt mycket när granen såg ut nästan som att så här, nu tröttna lite på det här. Sydkorea stod och väntade ganska lågt. Mm. Så fick de lite tryck på Sverige i början med en del inkast och lite långa bollar och sådär. Men när han bara tar bollen och bara älgar fram.
Driver upp.
På det steget som alltid får en på lite gott humör. Mm. För att det...
Och väggspelar och ligger kvar lite grann även om Sydkorea återerövrar bollen. Så stannar han kvar och fortsätter lite grann med presspelet. Inte så att han lusar tillbaka. Han var jävligt taggad. Jag tror att han kanske ville sända lite signaler till sina spelare.
Ja, det kändes så. Och det kändes också som att det fick effekt. För många, tycker man såg i början, var, de kanske var nervösa och det var varmt. En sån som Ludde Augustinsson kändes mycket mer ovän med bollen när man är van att se honom. Och att det var ängsligt. Och han ändå började tänka tillbaka på premiären i EM mot Irland när det var liksom ingen som tog tag i det. Mm. Och bara de signalerna som han skickade genom att han gick upp där, nu blev det ju farligt också faktiskt. Det var ju så Sverige skapade sina första halvlägen. Men liksom visa att vi får gå framåt, det får hända grejer. Vi testar liksom i alla fall.
Men det var trots allt ändå efter 10 minuter, även efter granens frammarsch med boll vid fötter, så var det ändå Sveriges vänsterkant som var lite oroande, för att du sa det, Augustinsson, jag tror att de första 2-3 bolltouchen som han hade, de var skakiga. Bollen liksom, han fumlade lite med den. Och så lite längre fram i planen så hade han då Emil Forsberg framför sig som också, liksom, han kom varken in i matchen när han väl fick bollar, tappade han ut den till en inspark, han skulle göra en enkel liksom, typ av fint eller skottfint eller inläggsfint och tappade bollen en gång till och sådär. Det kändes inte alls bra. Och Ola Toivonen, jag tror att efter en halvlek så sa vi, har han rört bollen med fötterna mer än 3 eller 4 gånger?
Vet inte om det var första gången, men det var definitivt en av de första gångerna. Det var ju då han spelade fram Berg just till första halvlek, solklart bästa chans. Mm. Annars så var det inte mycket. Det var lurigt med Toivonen. Det är alltid lätt att hacka på honom. Och nu blev han ju trött och gick ut när Thelin kom in. Men det var ju också så att de gånger han faktiskt fick bollen så blev det också ofta ganska farligt.
Verkligen.
Han hade det är svårt att värdera det där.
Ja, han hade ju nickskarv som är väldigt nära att gå in till exempel. Och som du säger, att han rörde ju bollen, jag vet inte, han kan ju räkna dem på sina 2 händer idag eller nu ikväll. Men hälften av de gångerna så blev det rätt farliga saker.
Ja, verkligen. Och sen kändes det kändes jobbigt att gå in med 0-0 i paus. För Sverige hade väl sin bästa period där egentligen. Mm. Man tänker liksom att kommer de tappa det här nu? Och sen blev det ju faktiskt lite svettigt mot slutet också. När man kände att jävlar vad viktiga de här 3 poängen är nu. Men vi var rätt övertygade om, efter nu har vi sett de här 4 lagen. Och vi såg än så länge, det kan ju hända. Men av det vi såg vi det näst sämsta och det klart sämsta idag.
Ja. Och det är ju så att Sverige skulle ju kunna ha vunnit den här matchen med fler mål. Vi ska vara glada att det blev bara med 1 mål egentligen, om man tänker så. Men väldigt svaga offensivt. Alltså de hade ju i princip ingenting.
Sydkorea? Ja. Nej, verkligen. De tryckte liksom otroligt passiva.
Det var 91 minuten, den här nicken av, vad heter han, Wang Hechan i 91 minuten, som är en rätt svag nick egentligen. Men
i ett väldigt bra läge.
Ja, i ett väldigt bra läge. Det är den absolut farligaste chansen de har.
Jag skrev ju en krönika blev lite besviken på mig själv. Att jag hade satt som mål att den skulle vara klar och lämnad 5 minuter efter slutsignal. Mm. Och jag tror nog det dröjde en kvart upp mot 20 minuter. Jag kände mig väldigt rostig. Mm. Och jag vet inte, lite sådär, ändå fick lite ångest efteråt. Att det var väl en okej text sådär. Men blev ändå sådär... lite det här vi inte ska göra, ändå kände jag sådär att gick man in i samma i samma folla som alla andra.
Kul.
Ja, det var kul att testa sådär. Mm. Men det kändes lite rostigt. Sen gick jag ner på presskonferensen och såg lite med Janne Andersson där. Det var nästan en full sal med många utländska journalister och så. Och det känns lite märkligt att se, vad tycker du han ger för intryck, Janne Andersson här?
Jag tittade på honom lite grann på vår lilla monitor som vi har på pressläktaren när han stod där under uppvärmningen och precis när matchen började såg ju att han ser nervös ut.
Ja. Mm. Han har liksom pratat om det här så länge, men det känns som att han inte riktigt visste hur det var förrän han väl gick in där. Mm. Och det tyckte man kunde märka efteråt också. Mm. Den lättnaden såg man ju med. Han var ju ganska positiv så, och tyckte att en 2-0-ledning hade varit logisk efter första. Det hade varit ganska bra utdelning, kunde jag känna. Han var lite besviken på inledningen och att det blev lite småfarligt på slutet, men var väl, ja, han berömde Pontus Jansson och sådär. Mm. Och det är väl just de här 3 poängen som han värderar väldigt högt då. Men man känner ju att nu ska Sverige åka tillbaka till Svarta havet-området och dit ner kommer tyskarna på midsommardagen. Mm. Och oavsett hur det går där, om Sverige skulle skrälla och ta en poäng, så känner man att det här är rätt stor chans att Sveriges öde avgörs i Jekaterinburg mot Mexiko i sista gruppspelsomgången.
Så är det ju onekligen. Och jag menar, jag tror att Mexiko kommer säkert ha en minst två måls vinst i bagaget mot Sydkorea när vi möter dem, och då har de 6 poäng. Vi har i bästa fall, skulle jag vilja säga, 4 poäng.
Ja, då,
och tyskarna
då ska vi vara väldigt glada.
Johan, vi ska runda av här och vill bara egentligen lyfta en sak som Disco berättade till mig när vi stod i den mixade zonen och väntade på spelarna. Det var en av de bästa mixade zonerna ögonblicken som han hade varit med om, eller något som hade utspelats i alla fall i mixade zonen. Det var, han sa serberna, när du hade skrivit en krönika där formuleringen vi ska slakta dem var på den serbiska presskåren då. Det var under U21-EM på hemmaplan 2009, var den utsända serbiska presskåren var vansinniga på dig.
Ja, jag hade nästan förträngt det, men Disco, han berättade det med, han skrattade samtidigt som han berättade. Han sa att det var ett av hans bästa minnen i karriären nästan. Så, ja, jag nästan förträngt det. Det är mitt gamla liv. När jag var lite mer tabloid och offensiv. Nej, de var verkligen svinarga. Sverige skulle möta Serbien, om jag minns rätt nu, i andra matchen. Och jag hade sett Serbiens första match. De hade inte imponerat. Och jag hade uppfattat att en serbisk journalist hade sagt, apropå att de spelar så dåligt, att I will slaughter this team. I bedömningen så tolkade jag, och så citerade jag det, och de blev rosenrasande när det hade nått dem att jag hade dels då bara snappat upp ett citat som man inte var medveten om skulle hamna i någon tidning, men också tror jag att uttrycket slakta kan vara känsligt med tanke på historien på Balkan och så. Ja. Där hade jag hett om öronen. Disco drog det ett steg längre. Han var så jävla elak. Han är ju väldigt bra på att imitera. Och busringde mig från dolt nummer och låtsades vara den serbiske presschefen. Jag trodde liksom, nu har det lugnat ner sig nu. Jävlar vilken jobb idag liksom. Så ringer telefonen och sa hello. Och så här bara, Serbian press officer. Och så bara gick han loss.
We will come after you.
Yeah, slaughter, this is not... Så här, otroligt stressad och, så här, och han mådde ju väldigt bra Disco då.
Han sa det, att det var inte en kaxig Johan Orrenius i andra änden av luren.
Nej, förutom vi hade ett väldigt fint mästerskap ihop då, jag och Disco. Vi gjorde hela U21 EM 2009. Mm. Jag kanske berättat det, men när, då hette ju presschefen Jonas Nystedt. Det var många som var arga på oss då. Han var arga på oss då när vi hade bara redovisat vad Tommy Söderberg hade sagt. Vi sa, kan det vara ett roligt grepp? Han låter så festligt när de tränar och han går och strör sina one-liners omkring sig. Vi bara antecknar rubbet och så bara kör vi ut det. Och det blev rätt kul artikel. Tänkte visa klacksparker liksom, att alla blev glada sådär, för de gillar Tommy Söderberg liksom. Men nästa dag så kommer han till oss sådär och bara, hade ni... Vad har ni gjort, killar? Har ni buggat Tommy? Har ni satt en mic på Tommy? Så, va? Snack? Så, jag trodde vi är. Så, gått in och watergatat. Så, har ni buggat Tommy? Har ni satt en mic på Tommy? Ja, det känns inte bra. Så, det var skandaler. Mer än vad du och jag åstadkommer här.
Ja, ska vi avsluta med att avslöja att Discos hotell här i Nizhny Novgorod heter Hotell Saxofon?
Det heter inte Hotell Saxofon, men det finns en ekivok klubb på samma hotell som heter Klubb Saxofon. Och det hade varit otroligt risig standard. Vi bodde bättre i vårt delade rum i Vladimir i natt. Och tanken är nu att för klockan blir ganska sent här i Novgorod. Vi ska köra mot Vladimir, du och jag och fotograf Daniel Nilsson. Det kommer ta cirkus 3-4 timmar. Sen ska vi få några timmar sömn där och sen bränner vi vidare mot Moskva.
Mm.
Och vad väntar där imorgon? Är det imorgon det är Senegal-Polen för oss?
Jag vill tro att det är det, ja. Men jag är inte hundra.
Det hånade disco lite. Är ni sådana hipsters? Ska se sådana matcher?
Ja, han behöver inte säga till mig, men när jag sa det. Ja. Vi ser Polen och säger, aha.
Ja, vad ska du se den för?
Ni har en annan relation.
Vad ska du se den för? Ja, det är kul, jag har försökt. Det var kul med olika världsdelar. Och så här. Ja, ja. Och vad ska du se nästa? Ja, jag tror det var Portugal, Marocko. Så. Ja. Som var väldigt snabbt. Men sen kommer vi ner till Sveriges bas. Så, till Gelenskik. För så är alltså tanken. Ja. Så nästa gång vi hörs i det här forumet så är det nog från Moskva igen, skulle jag tro. Eller i en bil dit. Det får vi väl se helt enkelt. Nu stänger vi ner Studio Nizhny Novgorod för ikväll. Vi är glada att vi fick ner någonting på band och jag har fortfarande lite dåligt samvete för Noah Bachner som står här och väntade så tålmodigt och som vi till slut var tvungna att skicka tillbaka. Han hade texter att skriva. Men vi kan väl ha det som ett litet löfte att vi ska ha Bachner som gäst i någon av poddarna här framöver.
Det är vi minst sagt skyldiga Noah.
Ta hand om er så hörs vi imorgon igen.
Hej!